Okej, fånga John.
Tack.
Där.
Oh, tack.
Princess är det.
Min favoritpotatis.
Ja, jag vet tack. Det. Idag blir det ju grönsaker och blommor sida vid sida i samma odlingsbädd.
Vackert och cool av flera olika anledningar faktiskt.
Ja, det som på franska kallas för potager.
Potager, det är fint.
Välkommen till Trädgården med Pernilla
och John.
Från P4, Sveriges Radio. Jag gör en linje här då.
Ja, det är bra. Se till att den är rak.
Utsättningsrad.
Mycket bra.
För potatisen.
För att allting som är franskt, det har disciplin inbyggt.
Mm. Och engelskt tänkte jag säga, för det är också ganska disciplinärat. Ja. Du, en potager, det är ju ett franskt ord.
Fast det har blivit ett godkänt svenskt lånord väl?
Ja,
men alla säger det.
Men, och det är väldigt viktigt att man uttalar det rätt. Potager och inte en potage, för en potage det är ju en soppa.
Ja. Ja. Och det är ett gammalt engelskt ord också, pottage.
Pottage, ja.
För soppa.
Men en potager, det är ju ett franskt ord som egentligen betyder att man är en blommande köksträdgård, eller hur?
Ja, men det är rätt. Det är ju en blandning av blommor och grönsaker, både i rad och det kan vara lite mer hipp som happ och lite mer hippieaktigt.
Mm. Och varför håller man på med det?
Alltså det är ju för att det är vackert. Att man kan. Ja. Du kan skapa en vacker köksträdgård med bara grönsaker som vi har här. De här fina potatisarna och lejongap och allt annat.
Ja.
Men jag menar, du kan ju blanda in hur mycket blommor som helst. Och vissa går till överdrivet kanske lite grann. Och bara ha blommor och glömma bort grönsakerna.
Ja.
Det har jag sett. Så det gäller att ha en fin balans.
Du tittar på mig nu när du sa så, men det var inte mig du syftade på, va?
Nej, inte det minsta.
Nej, bra. Tänkte väl det.
Nej.
Men det finns ju en finess som fördel med det här också.
Det är det. Inte nog att det är mycket, mycket vackert och det blir produktivt också för att man lägger ner rätt mycket hjärta och själ i disciplindelen. Men alla de blommande växter, de drar till sig väldigt, väldigt mycket insekter och pollinärer. Mm. Och så snart som du har fler pollinärer, då får du med bär och frukt i din fruktträdgård. Och alla de är stekla och rovbagga och allt vad de heter.
Finns det någonting
som heter rovbagga?
Ja, det tror jag. Jag tror han är släkt med Anders Bagge faktiskt.
Men det finns ju rätt mycket predatorer i trädgården som käkar upp andra insekter. Tvåfäta till exempel, de käkar upp rätt mycket. Och nyckelpiga, de käkar upp jättemycket. Och sen har vi trädgårdens vita haj, getingen.
Ja.
Getingen. Jag sa getingen.
Ja, du sa getingen, men vi förstod dig.
Jag förstod, det gjorde vi. Ja. Men getingen är typ mer småkryp än något annat, tror jag.
Ja.
Så drar du till sig fler insekter i trädgården, det blir både vackert och mer produktivt. Ja.
Men hur gör du då i din trädgård? För vi är ju här på din kolonilott idag, John. Och du har ju väldigt tydlig höger- och vänstersida, kan man säga. Höger, ganska mycket odling. Vänster, ganska mycket prydnad.
Ja, och det är sant att i perenndelen då är det inte mycket ätligt. Jo, det är en kvitten, äkta kvitten, och det är ett mispelträd och det är ett äppelträd. Men i grönsakssidan finns det faktiskt väldigt mycket inslag av blommande växter. Så det är inte bara grönsaker. Det finns ju rätt mycket blommor också.
Bra.
Ge mig den potatisen där. Då sätter vi ut den.
Du har den där.
Nu kan vi plantera faktiskt.
Du, det fina är att jag har inte bara med mig lejongap och potatis, utan jag har också med mig tartan idag.
Vad trevligt, och jag råkar ha kaffe.
Ja.
Och det är nog det finaste med hela den här podden, att vi sitter och fikar helt som tid. Okej, då får vi gå in då.
Ja, vi går in.
Jag sätter den sista potatisen här för oss bara.
Ja, jag går för mig.
Så. Vänta för mig nu.
Monsieur, vill du ha lite tartan?
Oui. Merci beaucoup.
Det är ju egentligen bara ett finare ord för klassisk fransk äppelkaka. Men det som är lite häftigt är att man gör den upp och ner.
Ja, och gott är det.
Ja.
Och vackert.
Verkligen. Så man stoppar äpplena i botten på stekpannan och sen lägger man degen över. Och sen när den är klar så vänder man i den.
Det är så fint. Så man lägger de äppelbitarna i en spiral.
Mm.
Så fint. Och symmetrisk.
Mm. Ja, den är underbar faktiskt. Men du, vi gillar ju det här franska, du och jag, får man erkänna. Och det här med le potager, det är ju förstås franskt. Och då landar man någonstans hos Louis XIV. Eller hur?
Ja.
Solkungen.
Ludvig den 14 i Frankrike, sen 1600-talet, det gör man.
Mm. Och är det den första kända potagen som man känner till, hans?
Ja, jag menar, när han byggde både Versailles och den lilla trädgården bredvid som heter Jardin Dura, som är en av de finaste inmörda trädgård jag någonsin sett. De äppel- och päronspaljer i där inne, det är propagandaträdgård. Jo, man skulle kunna säga för all del att det är den stora, fina, mest kända, ja.
Ja, då så.
Då säger vi så.
Då säger vi så. Jag tänker så här att om man nu ska lära sig lite av det här programmet, och det tänker vi väl att man ska göra. Så vi är på slutet av 1600-talet och vi måste prata lite om de här stilidealen som var då.
Ja, alltså, de ville skryta. Jag menar, Versailles var ett skrytbygge, och det var många människor som jobbade och många människor som dog. Han hade en väldigt, väldigt känd trädgårdsmästare, Jean-Baptiste eller Cantigny, kanske det uttalas efternamnet, jag inte är säker. Och man ska inte blanda honom med André Le Nôtre som var med landskapsarkitekt.
Nej, det är ju lätt att man gör det annars. Att man blandar ihop dem.
Men så Jean-Baptiste Le Cantigny, han ritade och utvecklade den här jättefina fina trädgården med massvis med kunskap och disciplin. Och han odlade i väldigt raka former.
Ja, det är ju väldigt så här pampigt och rakt och strikt och symmetriskt. Ja.
Men jag menar, de skulle ha fina blommor till huset. Så de, förmodligen har de kommit på att vi ska inte odla bara alla de här fina grönsaker. Kål och potatis och bönor och allt vad de hade ju. Men vi kan också odla massvis med blommande saker som gör det vackert och fint samtidigt.
Men strukturen var ju väldigt så här rak och så. Och sen en korsgång som man ju faktiskt har sett i ännu äldre trädgårdar. Ja. Från Mellanöstern.
Ja, den kommer från den gamla islamiska trädgårdskonsten, som kanske kommer från den gamla indiska trädgårdskonsten, vem vet. Men det är inte mycket som är nytt i trädgården. Och även nu, en korsträdgård med låga häckar är den vad jag ritar gärna först om jag hade ritat en liten trädgård. För att jag tycker det är så vackert och enkelt och fint.
Det finns ju väldigt fina köksträdgårdar i Sverige. Om man nu är liksom är sugen på att titta på såna här potagerer som är fantastiska. Vi trädgårdar i Ockelbo till exempel. Ja, har jättefin.
Gunnebo uppe i Mölndal i Göteborg.
Fredriksdal.
Och så Katrinetorps landeri utanför Malmö.
Så det finns ju väldigt många. Men det här är ju inte bara någonting som finns vid slott.
Nej, jag menar gemene man. Jag menar, den skrivna historien handlar oftast om kungarna. Mm-hmm. Men vi är vanligt folk, så att säga. Vi har också gjort fina köksträdgårdar.
Mm.
Och så har du inte ett slott så kan du ändå ha en potager. För trots allt, det är ett fint ord för en köksträdgård.
Ja, fast en potager är ju inte bara en köksträdgård. Det är väl lite det som är lite grejen. Det är att man ska odla sin kål bredvid några vackra, liksom, vackra blommor som jätteverbena eller någonting. Att det är liksom sida vid sida i strikta mönster.
Det är finessen och det gäller hit en balans.
Ja.
Man ska inte ha för mycket av den ena eller den andra. Och om jag hade sagt att tyngden bör egentligen kan få vara på den ätliga delen, grönsakerna, och blommorna är the icing on the cake, vad säger man nu på svenska? Pricket över någon bokstav. Pricken över ett, ja. Det är ju det som gör det hela så vackert.
Ja. Men man skulle ju också kunna säga så här, ja, men man kan väl bara sprinkla ut lite härliga blommande frön. Ja, men du säger ju sprinkla.
Ja, okej, okay, cool.
Ja, men alltså, man skulle ju kunna säga att man bara sprinklar ut lite frön, liksom, mitt ibland. Ja. Men då är det inte riktigt det som var tanken från början med en potager.
Vem vet vad tanken var? När Jean-Baptiste höll på i den fina franska slottsträdgården.
Hans tanke var ju att det skulle vara strikt och symmetriskt och ordning och reda.
Ja, förmodligen, ja, för att det handlar väldigt mycket om makt det där när man jobbar för kungarna.
Ja.
Det ska vara ordning. Men jag undrar om inte min egen köksträdgård eller potager-systemet är att bara gå runt och sprinkla lite frö hit och dit, lite valmo, lite zinnia, lite rosenskära. Ja, kanske en och annan sak vill jag ha en rad av. Men sen plötsligt har man inget sallat eller rädisor och man håller på att grilla och man vill gå ut och plocka lite och så har man inget för att man har slöst bort odlingsplats på det vackra istället för det ätliga. Ja, det är en liten balansgång där.
Det som är bra när man har det här systemet, det är ju också att man vet det här har jag blommorna, här har jag det ätliga, här har jag blommorna, här har jag det ätliga, i någon slags kontrollerad miljö.
Ja, fast det är lätt att det blir lite okontrollerat tycker jag.
Vilka blommor passar bäst i en potager?
Ja, de ska passa lite grann, de måste vara högsommarblommande. Och hösten. Och sen jag tycker också att du kan tänka på höjden på blommorna. De får inte lov att vara för höga. Och även om jag släpper ut lite solros i trädgården, kanske tre eller fem stycken, jag tycker ändå att jag vill hålla blomningen på samma höjd som mina kålväxter eller som mina bundbönor, så att blommorna sitter precis ovanpå grönsakerna.
Ja, för slänger du in en jättehög solros i alltihopa, då måste du veta var någonstans den hamnar så att den inte skuggar någonting annat.
Det tar rätt mycket energi också. Så jag föredrar de enkla, lite mer skira blommor som rosenskära, lejongap som vi har sett, zinnia och ringblommor. Och, ja.
Men jag tänker så här, tänker du... Jag tänker så här, tänker du? Jag undrar om du tänker att blommorna som du sätter in i din potager, ska de också vara ätbara?
Nej, definitivt inte.
Fast jag det kunde man. Jag menar att kryddtageter är ju ätbar. Ringblomma kan du äta.
Jag äter inte blommor. Ja, det gör jag för sig, för att vissa grönsaker är blommor. Men jag äter inte blommor på sig.
Använder du inte blommorna och liksom dekorerar med eller slänger in i en sallad eller så?
Nej, det gör jag inte faktiskt. Jag vill äta min mat och det ska vara gött. Men jag behöver inte kasta blommor på den. Men jag förstår att andra människor gör, och den har jag jättemycket respekt för. Men det är inte min grej, jag är från en annan tid.
Ja, ja, nej, du är också från England, ska man också säga.
Vissa människor gör det i England också, men jag vill ha mina trädgårdar levande i trädgården. Okay. Inte smältande på min grillad mat.
Fattar. Om vi nu ska prata om grundförutsättningarna för att få en bra potager, så är ju naturligtvis jorden det första man måste jobba med. Den måste vara mullrik och den måste vara näringsrik och den måste vara väldränerad. Och det är ju ingenting som är speciellt för en potager, för det gäller ju liksom jorden som man ska odla i överlag.
Det är grönsakslandets aura, att du måste jobba med jorden hela tiden.
Ja, men sen måste väl en potager eller en köksträdgård, där måste man väl tänka att det ska ha så mycket sol som möjligt på ens tomt, så att man lägger sin köksträdgård på rätt ställe.
Det stämmer, och man får den här frågan ganska ofta, var ska man ha sin köksträdgård eller bärland? Och ja, hel sol är att föredra. Halvskugga funkar, men det finns ju väldigt få grönsaksträdgårdar som är skuggan i Nordeuropa. Vi behöver sol, det är en big fact. Och sen, efter de här grundförutsättningarna, då behöver vi ha en ganska sträng struktur för att spegla en äkta fransk köksträdgård. Mm. Det är inte någon sorts hippieprojekt. De trädgårdarna kallar vi för hippieträdgårdar, ja. Ja, det här, man har ju antingen låga häckar eller uppbyggda bäddar eller fina staket som man har snickrat eller någonting. Det finns en viss ordning i en potager.
Precis. Och det handlar väl också om att man vill ha kontroll, så man ser till att ens växter inte tränger ut varann, att ingen tar över på någon annans bekostnad.
Nej, men det är rätt. Jag menar, sund förnuft måste ta lite plats här. Jag menar, jag vill inte ha lejongap i min potatis för att jag vet att jag kommer rensa i potatis ganska mycket. Mm. Där råkar jag åkervinda också, så jag vill ha lite rent. Mm. Så sund förnuft är viktigt. Du kan inte skugga andra växter med höga solrosor till exempel.
Nej. Men jätteverbena kan du sätta in.
Jätteverbena är precis på gränsen till att vara en för stor växt för en köksträdgård, tycker jag. Men jo, jag kan gå med på det. Det är
ja, men den är ändå lite sirlig. Om du inte sätter för många, så är den ändå lite sirlig när den hänger här uppe och viftar. Men
den kan få ta lika mycket plats som du hade kunnat ta två potatisplantor för, eller en hel rad med bondbönor. Dahlia till exempel. Mm. Den tar en kvadratmeter om det är en stor dahlia. Och var går gränsen till att man har lite fina blommor och till att man inte odlar grönsaker överhuvudtaget?
När vi pratar om att så in blommor här nu, så pratar vi faktiskt om ettåringar. Vi pratar inte om perenner. För det kanske inte är lönt, eller?
Ja, och sunt förnuft igen. Jag menar, perenner är det hela tiden. Och om du har perenner i din grönsaksträdgård, då tar de lite plats, då är det svårt att bearbeta jorden och så i rader. Och här tittar vi förstås inte på perenngrönsaker, av vilket det finns ju rätt många. De kanske vill ha men på en särskild plats. Mm. Så jag säger mer att om man vill skapa en potager och att man så in eller planterar in de här fina skira, ganska enkla sommarblommor, ja, antingen i rader emellan eller emellan majroverplantorna, eller ha lite luktätor på majs till exempel, hade varit fint. Mm. Man förstår att luktätorna är giftiga.
Så att man inte äter dem?
Ja, det ska man inte äta.
En fråga till, John. Ska man direkt så eller ska man förkultivera när man ska anlägga en potager?
Det måste varje individ bestämma för sig själv.
Ja.
Fritt och gör vad man vill, så jag tycker man kan göra både och, eller den ena eller den andra. Men jag menar, sanningen är att förkultiverade plantorna, de har ett försprång på de direktsådda.
Mm.
Så då har man lite mer kontroll, och man har det tidigt och man vet precis hur mycket plantor man har. Om du direkt så är en massa grejer, ja, så snart som de små fröna kommer upp, är du inte i trädgården, de kan lätt torka in eller bli uppäten av löss eller ja, vad det nu
är. Ja, det jag tänkte säga, för har man förkultiverade små plantor, så är de ju också lite motståndskraftigare mot angrepp från bruna grejer som kommer att kräla runt i mina land. Yes. Till exempel.
Sniglar, och sen har du flygande råttan, duvorna som plockar upp allting. Mm. Så för kultiverade plantor, så snart som du har vattnat dem två gångerna så behöver de inte mycket mer vatten.
Nej.
Du kan lämna dem en vecka. Mm. Men direkt sådda grejerna de första veckorna, då måste du vattna dem i princip vartannat var tredje dag.
Så svaret är att man egentligen borde förkultivera allting. Och ändå vet jag att du går där med din lilla fröpåse sen och kan inte låta bli att sprinkla ut saker.
Ja, för att det är så roligt. Det är mitt liv. Jag vill gå runt med frö och bara så överallt. Nej, men det är klart att det är ju ingen tävling mellan olika grupper i samhället. Det är direkt så och förkultivera. Nej, till barrikaderna för förkultiverade växterna. Det är inte så. Det är ingen, dumhet eller någonting. Man kan göra både och. Jag menar, vissa saker vill man direkt så.
Mm.
Rosenskära. Jag tycker det är mycket enklare att direkt så än rosenskära. Mm. Jag upplever dem som lite jobbig som förkultiverade växter.
Hålla på
zinnia också.
Mm.
Zinnia tycker man ska direkt så sommartid. Det är mycket, mycket enklare. Men ja, var och en för vad de vill tycker jag.
Jag vill slå ett stort slag för de köpta plantorna. De köpta småplantorna som plantskolan har dragit upp.
Mm.
Puss till dem.
Ja, det är för att du kanske inte hunnit förkultivera allting själv hemma i ditt växthus.
Och jag tycker inte att jag har plats. Och jag tycker att min katt är där och stör mina små plantor när de står i fönsterbrädorna och så. Så att det finns många inre hot också, skulle jag vilja säga.
Inre hot, ja, från dig själv kanske.
Ja, kanske.
Jag var skoj. Jag kan erkänna också att jag köper också plantor. För att jag kan inte odla allting, jag hinner inte, jag har inte tid, jag har inte pengar att köpa massvis från olika frö. Och så plötsligt man är på en växtmarknad eller en liten handelsträdgård och säger, oh, titta, de har den där olika kolsort, eller de har den sommarblommen. Det har jag inte sått i många år.
Eller hur?
Så det är en variation är alltid att föredra, tycker jag.
Men även om vi nu är liksom i slutet av april så kan man ju faktiskt fortfarande så saker. Så man hinner ju så solros till exempel eller krasse eller vad man nu vill.
Jo, säsongen har knappt börjat på den. Jag tror inte att folk har typ öppnat dörren och fönstret ut i trädgården uppe i Norrland.
Nej,
de har fortfarande kallt där uppe. Mm. Men jag vet att de är in och för så och förkultivera.
Yep.
För att ju kallare den är, desto mindre gynnsam odlingsförutsättningar man har, desto mer måste man förkultivera om man ska göra det här.
Du, jag älskar ju luktärtor.
Vem älskar inte luktärtor, Pernilla?
Jag vet inte om det finns någon som inte älskar luktärtor. Men då kan man tänka så här att de tar väldigt stor plats. Passar de i en potager?
Men tar de så mycket plats egentligen?
Ja, det gör de.
Fast det tror jag inte att de gör egentligen. Jo, gör för att men det är en klätterväxt.
Ja, de tar mycket plats uppåt.
Jag blev att de tar en, ja, uppåt. Okej, i luften, ja.
Ja, och skuggar. Och, alltså, du måste ju placera dem på bra ställe.
Upplever du att det är en planta som skuggar ut många andra plantor luktar?
Ja,
du måste då ha väldigt, väldigt stark växande
luktar. Ja, men jag kanske ska ta en lägre sort helt enkelt. Så kanske det är.
Nej, men du har rätt också. Det är klart att de kan ta lite plats. Men jag menar, det är ju ganska enkelt att bygga en liten ställning för en luktärt och klättra upp på.
Ja.
En luktärt kan man sätta till exempel bredvid en kolplanta. Det kan krypa upp på kol. Du kan ha det så det klättrar upp på en majsplanta eller en blomsterböna. Så vi bygger ganska många ställningar ute i trädgården. Men ibland vi tänker bara på att sätta sommarblommor mellan morötterna och radisen och sallad. Men vi kan faktiskt ha luktärterna överallt i trädgården. Och jag skulle kunna ställa en fråga, Pernilla.
Mm.
Är en potager utan luktärter en riktig potager? Ja, det är dagens...
ja, jag skulle säga att det är en filosofisk fråga faktiskt. Så jag passar på den. Det här är ju ett trädgårdsprogram.
Ja, filosofi håller vi inte på med, nej.
Du har hackat lite på mig idag, Jan.
Jo, men ibland så säger du saker som jag måste säga till om.
Ja, men ibland så är du lite onödigt hackig. Jag gillar ju dig och du och jag har känt varandra så länge och ibland så ser jag dig som någon slags storbror. Men idag tycker jag att du har varit lite hackig.
Storbror?
Ja, ja. För du är äldre än jag också, vill jag också poängtera. Men jag tänker på veckans hack. Ibland har vi sådana här hack som är liksom genvägar och lite tips och så. Vad tror du om det här tipset? Att göra en liten mini-potagé i en pallkrage?
Jag tycker det är en fantastiskt bra idé.
Ja,
men mycket bra idé.
Jo, men jag tänker så här, då skulle man ju kunna sätta ut lite blommor tillsammans med grönsakerna där. Man sätter en liten kant av någon söt liten... Ja, men vad ska man ha i kanten där? Liksom en åbrodd eller när det kanske har för mycket plats. Men man vill ha någon liten
ringblomma,
låg hägg. En ringblomma kanske man kan ta. Och sen så har man lite kolplantor i... Ja, men då har man ju en potagé.
Du har direkt. Mini-potagé, det är en jättekul idé. Bra.
Bra. Det där sa du så där positivt bara för att du inte ville känna att jag tycker att du hackar.
Ja, men jag tror vi har gått in på lite fransk historia och sånt, och där känner jag mig lite typ att jag får lov att bestämma lite över dig. Och det är kanske därför jag var lite arrogant. Och jag får be om ursäkt till alla inblandade här. Det var inte meningen. Men jag går på när vi har en bra relation och vi får lov att vara typ naggiga mot varandra.
Ja, det får vi.
Så det är inte menat illa på något sätt.
Men gör inte om det. Nu ska vi gå till lyssnarfrågorna.
Ja, det är klart.
Här kommer första frågan. Hej! Jag bor på en gård i Västerbottens kustland. Det här är ingen strandtomt. Det är mellan Skellefteå och Umeå och uppskattningsvis rör det sig om zon 5. De senaste åren har jag, Anna, byggt upp en köksträdgård med större och mindre odlingslådor där jag testar både det ena och det andra. Vad jag saknar är ett ordentligt potatisland. Hur anlägger jag ett sånt? Hälsningar, Anna Olofsson.
Ja, vad bra. Hej Anna, jättetrevlig fråga. Det handlar om potatis, mitt favoritämne. Det som du ska tänka på med potatis är att du ska ha så mycket sol som möjligt.
Mm.
Och att de ska ha en någorlunda välgödslad jord.
Mm.
Inte övergödslad med kogödsel eller någonting, för att då blir det för mycket kväve. Och då kan man lätt få bladmögel för att det blir mer blad än knöl.
Mm.
Tänk gärna på att det måste vara väldranerat. Potatis vill inte bo i fukt. De vill ha det bra, de vill ha så mycket sol som möjligt. Och de vill ha vattom. De vill ha vattom, sa jag.
De vill vatt ha vatt om. Vatt om, jag skulle det är det gamla ordet för vatten.
Nej, det är en blandning av vatten och lagom.
Jag tror att det är låt oss vattna. Vatt om.
De vill ha vatten i lagom mängder. Och sen tänk också när du planerar ditt potatisland att det inte är permanent, för att man odlar inte potatis på samma plats år efter år. Du måste ha en så kallad växelbruk, det vill säga du flyttar runt saker och ting. Mm. Annars byggs det upp sjukdomar.
Vi skulle kunna göra ett helt program om växelbruk.
Jag har ett helt program om mina språkfel ibland, tycker jag.
Men det är ett annat program. Hej och tack för en mycket trevlig podd. Jag bor i en liten etta utan balkong.
Oh.
Det vore toppen om ni kan tipsa om inomhusodling. Jag tänker mig ett litet växthus där jag kan odla framförallt ätliga växter. Jag har ett fönster i västerläge med bredd 120x120 och djup 43. Hjärtligt tack på förhand. Vänliga hälsningar. Benita G. Merio.
Benita låter nästan franskt.
Ja, eller cool. Spanskt. Okay. Ja.
Eller franskt. Egentligen är en lägenhet redan ett litet växthus. För att du har ju en temperatur som ligger runt en 20-23 grader.
Och ett fönster i västerläge 120x120. Tänk om hon satte hyllor i det.
Ja.
Glashyllor.
Och då ska man tänka att det finns ju vatten och jord inblandat, så man måste ha en bricka längst ner som samlar upp allt vatten och spill som kommer, för att det blir ju ganska messy när man håller på med trädgård på fönsterkarmen. Och då egentligen inomhus är bäst lämpat för att odla snabbväxande bladgrönsaker som sallad och mangold och spenat.
Och alla örter. Man ska ju ha hela fönstret fullt av örter.
Speciellt basilika.
Ja, som man bara kan klippa ner och stoppa i sin mat.
Basilika, men det är ju ingenstans där man kan få odla potatis eller någonting. Men tomat och paprika och chilipeppar. Däremot inomhustemperaturen eller inomhusklimatet i sig, det kan vara väldigt, väldigt gynnsamt för löss.
Så man måste ha lite vädring också.
Ja, så det är inte alltid jättefördelaktigt. Men bladgrönsaker som sallad och spenat hade jag definitivt satsat på, och basilika.
Hörru du, vad tror du om de där historierna man hörde för? Folk som bröt upp parketten för att odla potatis på vardagsrumsgolvet?
Det tror jag inte på.
Nej,
vem vet vad människor kan
jag
göra.
Jag tror inte på dem heller. Hej, har ni något odlingsförslag för bergsskrevor på tomten? Det vore trevligt med en lagom känsla av anlagd och vild växtlighet. I nuläget är det mest rufs av uttorkad ljung. Jag bor i zon 2 på Ingerö i Stockholms skärgård. Vänliga hälsningar, Sofie Johansson.
Ja, det var ju...
Hjärtbergenia, är det inte det man alltid odlar i olika skrevor?
Det är perfekt.
Ja.
Det kanske hade slått ett slag för timjan.
Ja.
Både backtimjan och vanlig vild timjan. Och sen när man tänker på blomsterlök ibland så är snöklockor och klosterliljor trivs i den där miljön.
Mm. Ganska många olika saker kan man faktiskt...
Ja, men det är ett tufft läge.
Ja.
Så det är inte lätt.
Och där på Ingerö, jag hoppas att de slipper rådjur. För jag kan säga att det är väl rådjurstätt där dessutom. Så att,
men de äter väl inte begenia, tror jag.
Nej, exakt.
Fast timjan tar dem.
Timjan tar dem, men inte hjärtbegenia. Sista frågan som vi hinner med idag. Hej, jag och min fru har just köpt ett hus. Och till huset kommer en gigantisk granhäck. Den är inte så särskilt klippt de senaste 10-15 åren och är mer av en fyllig och fin liten skog. Vad behöver vi göra för att ta hand om den på bästa sätt? Tack för ett roligt och lärorikt program, Johanna Nyberg.
Tack Johanna. Ja. Vill man ha en häck, då får man ha en häck och då får man hugga ner sin granskog.
Det är så, ja.
Ja, det är ju så enkelt. Samtidigt, om man vill behålla dessa träd, kan få stamma upp dem och bygga ett fint staket under till att ha klätterväxter där. Men gran tar väldigt, väldigt mycket fukt från jorden. Så jag tror här har vi en det är svårt att förena den ena med den andra.
Mm. Ta bort är väl vad vi röstar på bägge två. Även om det är en kostnad och förenat med rätt mycket jobb, ja, så blir det bättre på sikt.
Ja, ibland måste alltid säga det är lite svårt att vi säger inte någon bild av det här.
Nej.
Men som det låter, en övervuxen gigantisk granhäck. Vill man ha en häck, då får man hugga ner sin lilla granskog och sätta en riktig häck.
Vi vill ha fler lyssnarfrågor.
Det vill vi. Det är jätteroligt.
Ja. Och du ska få äran att säga vår adress.
Jo, oh, det ska jag. Jo, om ni har frågor, ni ska gärna skicka in dem till tradgarden@sverigesradioplay.
Ni ska alltså skicka in dem till tradgarden@sverigesradio.se.
Oh, jag sa fel! tradgarden@sverigesradio.se.
Oh, du vet, play, det är där man lyssnar.
Oh, jag säger alltid fel. Det är så mycket man ska komma ihåg här.
Men du, vi går ut nu så får du vara på lite bekväm mark i trädgården.
Nu hackar du på mig lite, Pernilla, faktiskt. Okej, vi går ut och jobbar på. Det blir bra så.
Jon, lejongapen så att vi inte... Var ska jag sätta dem nu? Jag tänkte bara jag skulle hjälpa dig att plussa på lite.
Ja, men inte bland mina potatisar.
Nej,
det går inte.
Nej.
Där blandar ju inte ihop någonting annat. Potatis är helig. Men där borta vid sockerärtorna, där borta, där är det plats.
Ja,
ute
vid
sidan.
Det då tar kan du väl kanske förklara varför du inte vill ha, några lejongap ihop med potatisen. Jag vet varför.
Jo,
men
du vet varför. Ja, men ja, men... Potatisen kupar man upp 2-3 gånger om året. Mm. Man rensar mycket ogräs.
Ja.
Och då trivs inte andra växter i närheten.
Nej.
Det är obra.
Så det kan man säga. Att en potager där man sätter saker ihop med potatisen, det är helt enkelt opraktiskt.
Ja, sund förnuft måste ändå bestämma. Jag menar, om du kollar på till exempel på världens finaste potager på Villa André i Frankrike.
Ja.
Där har de här stora, fina bäddar med buxbomshäckarna och idegranshäckar. Och där inne har de bara en sorts kål och en sorts murrot och en sorts kronärtskockor. Så en viss ordning får det vara faktiskt.
Mm. Det är det där med disciplinen liksom.
Ja,
som man måste ha. Titta, det här blir riktigt fint.
Det blir vackert. Det är min favoritsort också, den svarta. Black Knight.
Titta här nu. Jag sätter en hel rad här.
Nej, du ska bara sätta ut vid kanterna. Annars kvävs de. Vet du vad du kan göra, Pernilla? Gå du runt och sätt dem var du vill. För att då blir du en del av min trädgård.
Mm. Men jag sätter det lite disciplinerat så att du inte... Så att du inte blir sur på mig sen.
Gå och flumma lite, det blir bra. Så du får en liten överraskning sen när lejongap dyker upp överallt. Det blir fint. Ja, så under tiden att du gör dig, Pernilla, då kan jag berätta att ni lyssnare, ni har lyssnat på Trädgård med mig, John, och med...
Pernilla Månsson-Kolt.
Från P4 Sveriges Radio. Ljudteknik och redigeringen, Niklas Skagerlind. Redaktör, Eva Robild. Producent, Kim Olsson. Alla våra poddar och många andra poddar från Sveriges Radio finns i appen Sveriges Radio Play.
Snyggt jobbat!
Jag har blivit proffsig, va? Mm.